Den här veckan så presenteras vi av spökstaden Örebro. Ja, det har viskats i staden i århundraden. Ingen har sagt det högt, men oron har alltid funnits där. Att myten om spökstaden ska bli verklighet. Och så plötsligt är tecknen här. Berättelserna om spökstaden Örebro håller än en gång på att bli sanna. Under höstlovet så förvandlas nämligen Örebro till spökstaden och ingen går säker. Det kända slottet ruvar på mörka historier ifrån det förflutna som nu finns bevarade i slottets väggar och vrår. Vågar du uppleva det hemsökta slottet under en skräckvandring där du får möta de riktiga spökena på slottet? Skräck- och spökvandring på Örebro slott är bara en av många aktiviteter som du kan uppleva i Örebro under höstlovsveckan. Läs mer på spokstaden.se. Folket vid Anjikuni. Anjikuni-sjön ligger i nordvästra Kanada. Det är en ödslig trakt med bara vildmark där nästan ingen bor. I alla fall inte nu längre. Klimatet är inte att leka med det heller. Medeltemperatur på året är minus 10 grader och sammantaget så gör det trakten mycket svår att leva i. Man måste veta vad man gör och ha stor erfarenhet av sådana trakter för att överleva där någon längre tid. Särskilt ensam, och därför så håller de få som trots allt bor där ihop och är mycket hjälpsamma och gästfriheten är väldigt viktig, även om avstånden mellan dem kan tyckas vara oändliga. Där finns inga vägar, utan man tar sig fram med hundspann och man lever på jakt och fiske. Det är sällan eller aldrig man springer på någon av en slump i dessa trakter. I november 1930 så var pälsjägaren Joe Labelle på genomresa i de här trakterna. Han hade en särskild rutt han brukade ta när han var ute på jakt och hade tidigare haft mycket god lycka en bit norrut. Så var fallet även denna gång. Han hade passerat Anjikuni flera gånger, kände väl till trakten och visste att det fanns en by där. Han hade besökt människorna flera gånger och var vän med dem. Nu hade hans jaktlycka varit ovanligt stor. Och han hade tänkt sig att stanna till i den där byn på hemvägen och kanske byta till sig lite varm mat och sömn i en riktig säng för första gången på länge. Så vid jag vet så var den där byn inte så jättestor. Uppgifterna om hur många människor som bodde där varierade kraftigt. En del säger 35-40 och andra upp mot 2000. Men den var i alla fall väl organiserad och hade varit deras hemvist sedan mycket länge. Där fanns ett speciellt hus för matförrådet, ett för vapenförråd, ett antal boningshus och till och med en gravplats. Joe hade hur som helst bestämt sig för att besöka byn, träffa sina vänner och vila någon dag eller två innan han fortsatte till nästa plats. Det var några stopp kvar på vägen innan han var hemma, men redan på långt håll så märkte han att något inte var som det skulle. Byns hundar brukade högljutt anmäla hans ankomst redan innan människorna såg honom. Men nu så var de alldeles tysta. När han kom ännu närmare så märkte han att han inte såg varken hundar eller människor röra sig i byn och det var fortfarande spöklikt tyst. Joe tyckte att det var lite märkligt, men tänkte att de av någon anledning var inne allihop. De kanske var sjuka eller så kanske det var mattid. Så han fortsatte ända in till byn, ropade hallå och såg sig omkring. Men det var då som han blev orolig och rädd. för det verkade inte finnas någon enda människa där. Allihop var borta, varenda en. Joe förstod verkligen ingenting. Först trodde han att de kanske var på jakt, var och besökte någon allihop eller plötsligt bara flyttat. Men inget av det verkade rimligt. Men det var vad som for genom huvudet först. Men så hittade han hundarna. Byns transportmedel, deras väg ut. Alla var bundna vid ett träd och allihop var döda. Nu blev han ruggigt orolig. De skulle aldrig lämna kvar hundarna. Deras vakter, jaktkamrater och deras möjlighet att ta sig fram. De skulle aldrig döda allihop på en gång, på det där sättet heller. Och dessutom, var fanns fotspåren? Vad han kunde se så var det bara hans fotspår där. Han kikade in i matförrådet och i vapenförrådet. Och de var både fyllda och noggrant i ordning. Hela byn kan omöjligen ha lämnat platsen utan hundar, mat och vapen. Man gjorde bara inte så. Man överlever inte det. Han kikade in i några av boningshusen också. Ingenting. Tomt och övergivet. Han hittade en ytterrock som någon lämnat, mitt i en söm, med nål och tråd kvar i det tjocka skinnet. I ett hus stod bordet dukat och i ett annat stod en gryta på spisen som fortfarande var varm när han kände på den. Men inga människor. Det borde ju betyda att de var här nyss och inte så långt borta, tyckte Joe. Men ändå, var fanns fotspåren och varför var hundarna döda? Han gick vidare och gjorde en sista märklig upptäckt som skrämde vettet ur honom. Begravningsplatsen. Gravarna var uppgrävda och de som vilat där var borta. Det var inte djur som åstadkommit det heller, för alla stenar var prydligt staplade lite vid sidan av. Det blev för mycket för Joe och han lämnade skyndsamt byn bakom sig. Så fort han kom till en by där han kunde telegrafera så larmade han polisen och myndigheter. De ryckte ut på undersökningar till platsen flera gånger. De konstaterade att byn måste stått tom länge och att hundarna uppenbarligen svultit ihjäl. Men de kunde inte förklara varför grytan fortfarande var varm eller varför hundarna inte slitit sig och tagit för sig av all den mat som ju faktiskt fanns där. Den där typen av hundar är nämligen tuffa, tåliga djur. De hade gjort det om de hade kunnat. Människorna i byn tycks ha lämnat i en hast och alla samtidigt. Varför? Det fanns precis som i fallet med fyrvaktarna. Inga spår av någon som helst katastrof. Och varför lämnade de kvar maten och alla vapen? Det är alltihop sånt som man bara inte gör om man sedan generationer är bosatt i såna trakter. Man vet bättre. Ingen av dem som bodde i byn syntes till igen, men mysteriet lever vidare. Varför lämnade de sin by tomhänta och tog bara med sig de döda? Vart gick de och hur långt kom de under dessa förutsättningar? Ja, vem vet? Olivia och Travis Mabel bodde tillsammans med sin 7 år gamla son Aiden på en stor ranch i norra Texas, en liten bit utanför en stad som heter Celina. Det var ett stort och rymligt hus. Eftersom det var en ranch så hade de också ganska mycket mark. Olivia var hemma med sonen och Travis jobbade, och det var en ganska aktiv familj som gick regelbundet i kyrkan, och de var även utöver det engagerade i kyrkans olika aktiviteter. De var också aktiva i ett par olika föreningar och de hade många vänner som de umgicks regelbundet med. De var lyckligt lottade, glada, trevliga och sociala människor helt enkelt. Mycket omtyckta och ofta uppskattade av sin omgivning och sin stad. Men tyvärr förändrades allt. 1990 så är Aiden ute och leker. Han hade fått lov av sin mamma bara han var hemma till middag. Men han kom inte hem i tid. Olivia och Travis ger sig ut för att leta rätt på sonen och finner honom död i en damm bakom huset. Det var naturligtvis en stor sorg och tragedi för familjen. Det är inte meningen att man ska överleva sitt barn. Att mista ett barn är en fruktansvärt svår sak att genomlida, och också svår, kanske till och med omöjlig att förstå för de som haft turen att inte behöva uppleva det. Aiden var dessutom deras enda barn, vilket måste ha gjort det ännu värre och mer nattsvart. Det var svårt och tungt att bära för dem och ingen av dem klarade av det särskilt bra. De slutade att umgås med sina vänner. De slutade gå i kyrkan och olika möten. De jobbade inte och isolerade sig på ranchen. Travis försökte nå fram till sin sörjande fru, misslyckade och började dricka för mycket. Och Olivia föll ner i en bottenlös depression. Hon pratade inte längre med någon och vägrade att ens gå ut hemma på gården. Det ledde så småningom till skilsmässa. Travis flyttade långt bort till en annan delstat för att försöka börja om och förlorade kontakten med Olivia eftersom hon vägrade tala ens i telefon eller svara på brev. Eftersom hon då måste gå ut till en brevlåda. Hon var nu ensam kvar i det en gång så glada, lyckliga hemmet där det nu bara var tyst och stilla. Hon träffade ingen. Maten fick hon hemkörd och ställd på verandan och Travis betalade bara räkningarna och teg. Det var enklast så. Allting blev ännu värre för Olivia när hon fick vara i fred i sin sorg och depression. Hon sjönk allt djupare ner i mörkret. Sista gången någon faktiskt med säkerhet såg henne var i september 1991. Efter det så slutade hon helt att existera i yttervärlden. Slutade att ens hämta posten, maten på verandan eller svara i telefon eller ens öppna om någon knackade på dörren. Hon hade stängt av sig själv. Tiden gick och människor slutade med att försöka. Det blir ju så när man inte får någon som helst respons. Travis förlorade helt tålamodet och slutade betala för maten och Olivia blev till slut nästan bortglömd. De flesta trodde att hon flyttat eftersom man aldrig såg henne. Men så var det inte. Den 27 februari 94, tre år efter att någon sett Olivia, klockan 21.32 på kvällen, kom det plötsligt ett larmsamtal ifrån ranchen. Ingen sa någonting i andra änden av linan när larmoperatören svarade. Inga andetag eller andra ljud hördes och samtalet kopplades snabbt ner. Det är inte så ovanligt att det kommer sådana samtal till larmcentralen. Och larmoperatören hade inte ens tänkt på det om det inte varit för att det ringde igen. Och igen. Larmoperatören spårade till slut upp varifrån samtalet kom och beslöt sig till slut för att skicka dit en patrull för att se vad det egentligen var som pågick där ute. Om någon kanske behövde hjälp. Kanske var den som ringde oförmögen att tala av någon anledning. Två patruller åkte på larmet. När de kommer fram så är hela huset nedsläckt, gardinerna föredragna överallt och ingen svarar när man knackar på dörren och ropar att det är ifrån polisen. En spöklik tystnad var allt som mötte dem. Ytterdörren hade inte öppnats på så länge att den var lite sned och buktade utåt av fukt. Den gick inte längre att öppna annat än med våld trots att de såg att den var olåst. Någon måste ju ha larmat inifrån huset och de behövde komma in för att se vad de kunde hjälpa till med. Men där inne såg allt helt övergivet ut. Det såg ut som att det hade varit det väldigt länge. Det var ostädat och rörigt. Allt var täckt av tjocka lager damm och det fanns smuts och spindelväv överallt. De sökte igenom rum efter rum. Allt var i samma dåliga skick. Slutligen kom de till Aidens rum. Där fanns det varken damm eller spindelväv och allt var rent och snyggt och prydligt på sin plats. Mitt på golvet stod en gungstol och i den satt Olivia. Eller det som fanns kvar av Olivia, för hon var död. Och av hennes skick att döma så hade hon varit det i många, många månader. I handen höll hon en docka gjord av pinnar och blad som var klädd i kläder gjorda av Aidens. Det såg ut som en barnsligt gjord, mycket enkel voodoo-docka, fast ändå inte riktigt. Framför gungstolen och alldeles vid väggen stod något som polisen senare refererade till som ett altare. Där fanns bilder på Aiden, blommor, teckningar, ljus och ord och symboler på sanskrit, ett språk Olivia inte behärskade. Åtminstone inte så vitt någon visste. Symbolerna och texten tycktes antyda att hon försökt skapa en tulpa. En tulpa är enligt buddhistiska munkar ett sätt att med tankekraft skapa och väcka liv i ett föremål. Kanske dockan i hennes hand föreställde Aiden. Kanske hade hon försökt att återuppväcka honom. På det där altaret låg också ett brev daterat 27/2/94. Alltså samma dag som larmsamtalet kom och polisen bröt sig in och fann Olivia död sedan länge. Brevet löd: Aiden, my sweet Aiden. I'm sorry. I'm so sorry. I should never let it get like this. I'm leaving. I will not let you keep me, you evil creature. Mommy is coming for you, Aiden. Mommy loves you. Olivia Mabel. Det gick aldrig att reda ut vad som hänt eller fastställa Olivias dödsorsak. Så vi kommer aldrig få något svar på frågor kring vad som hände henne under de där åren. Alla dagar, timmar och andetag där, alldeles ensam och halvgalen av sorg. Vad gjorde hon och hur dog hon? Kanske sörjde hon till sist ihjäl sig. Det verkar ju inte som att hon brydde sig särskilt mycket om sig själv där i sin ensamhet och galenskap. Eller kanske försökte hon faktiskt i ren desperation skapa en tulpa. Och lyckades. I så fall så måste man begrava den inom några dagar enligt traditionen. Och med vissa ceremonier. Annars tar den över och suger livskraften ur sin skapare. Och då dör man. Olivia hade uppenbarligen inte klarat av att begrava sin. Om nu dockan hon höll i handen faktiskt var en tulpa. Inget av det förklarar dock larmsamtalen. Vem ringde dem egentligen? Det finns ju också möjlighet att det inte är sant. Kanske är det någon som gör reklam för sin film, så som det gjordes med Blair Witch Project, eller clownerna som dök upp överallt i samband med premiären av filmen Det. Så kan det vara. Men vart är filmen? Det börjar vara många år sedan nu och det la sig i alla fall ner mycket tid, jobb och pengar på reklam för ingenting. Men man vet aldrig. Ranchen finns och både Olivia och Travis och Aiden går att hitta i folkbokföringen. Men man kommer inte längre än så. Så vem vet vad som är vad i den här historien? Men hur den ligger till så är det en mycket kuslig berättelse. Gaurav Tiwari föddes i Indien 1984. Han hade en bra uppväxt och hans familj var förhållandevis välbeställda så han kunde bli i stort sett det han ville. Ett tag jobbade han med indisk tv men tröttnade och for till USA för att utbilda sig. Där studerade han fysik och så småningom också till pilot. Och under tiden som han pluggade så delade han lägenhet med några vänner ifrån skolan. Han trivdes både bra med det och med sin utbildning. Det visade sig dock snart att lägenheten de hyr är full av fenomen. De hör fotsteg, knackanden, viskningar och dörrar som öppnas och stängs. Gaurav tror verkligen inte på spöken och är övertygad om att det finns förklaringar till allt. Han blir som besatt av att försöka hitta de där förklaringarna och använder mer och mer teknisk utrustning för att hitta dem. En del saker lyckas han förklara på olika sätt, men inte allt. Och det hela slutar med att när hans utbildning är klar är också hans intresse för det paranormala väckt. Gaurav Tiwari for tillbaka hem till Indien och startade Indian Paranormal Society. Indien är stort och fyllt av människor och historia och många hade upplevelser att dela med sig av. Så han och hans nya förening gör succé. Plötsligt ville alla prata med honom och en tid fick han över 500 mejl och samtal dagligen från människor som ville ha hans hjälp eller bara berätta om sin upplevelse. Han var ofta ute på undersökningar hos personer som drabbats av spökerier på ett eller annat sätt. Han syntes både i tv och tidningar eller så medverkade han i radio var och varannan dag. Så småningom så började han hålla föredrag om sina iakttagelser och erfarenheter och blev tvungen att anställa folk som kunde ta hand om kontorsjobbet. Snart var han en välkänd figur, inte bara i Indien, utan över hela världen. I vart fall bland de som intresserar sig för det paranormala och eller spökjakt. 2014 så deltog han i det internationella teamet av Ghost Hunters som startade upp programserien Hunting Australia som blev mycket populärt. Men han återvände hem till Indien efter bara 10 inspelade avsnitt. Sammanlagt så hade nu Gaurav Tiwari strax över 6000 paranormala undersökningar bakom sig. Han var mer intresserad än någonsin och visste väl om vad han pysslade med och vad det handlade om. Under de första månaderna av 2016 så började han prata om att han trodde att han fått med sig något hem från en av sina undersökningar, något som ville honom illa. Han klagade över att han kände en närvaro, att den attackerade honom ibland. Hans familj, vänner och hans crew sa åt honom att vara mycket försiktig. De trodde honom och gör det fortfarande. Vad det egentligen grundar sig på är aningen oklart. Men tydligen så var det bland annat så att Guarav Tiwari plötsligt började få blåmärken och mindre skador utan att det fanns någon orsak till det. Det pågick i några månader och de människor som fanns omkring honom och som visste om det började bli allvarligt oroade. Han gick till läkaren för att få en förklaring, men någon sån hittades inte. Hans fru var mycket bekymrad och tjatade konstant på honom om att han skulle skaffa sig ett annat och mindre farligt 9-5 jobb så att han kunde vara hemma om nätterna. Det ville inte han, som trots allt trivdes med sitt jobb, och det hände att de bråkade om den här saken. Och så blev det den 6 juli 2016. Guarav hade varit ute på en undersökning. Han kom hem sent och blev osams med sin hustru, som nu dessutom anklagade honom för att vara otrogen eftersom han alltid kom hem senare än beräknat. Grälet pågick en bra stund och slutade med att de sov i varsitt rum på grund av att de fortfarande var ovänner. På morgonen den 7 juli så blev de vänner igen och Guaravs föräldrar kom förbi på en tidig lunch. Han blev först färdig och ursäktade sig för att gå och duscha. Hans föräldrar och fru satt kvar vid bordet. Stämningen var god. De hör alla vattnet forsa i badrummet en lång stund, men sen slutar det och de hör en svag duns och sen blir det plötsligt helt tyst. De hör ingen som rör sig, inga ljud av skåp, lådor eller dörrar som öppnas, och det blir tyst. De tycker att den där tystnaden känns lite märklig, så de går dit och knackar på. De ropar men får inget svar. Och dörren är låst ifrån insidan. Guaravs far bryter upp dörren och finner honom liggande på rygg på badrumsgolvet. Han är medvetslös och de får inte liv i honom. Och han svettas fruktansvärt. De får snabbt iväg honom till sjukhus, men det hjälper inte. Och han avlider 32 år gammal utan att ha återfått medvetandet. Obduktionen visade en frisk och sund, vältränad man. Och dödsorsaken angavs som kvävning. De kunde inte hitta någon orsak till att en fullt frisk ung man skulle ha kvävts. Det fanns ingen medicinsk orsak till det. Polisen som undersökte saken hittade ett mindre blåmärke på hans nacke och angav dödsorsaken som självmord. Man kunde inte förklara hur det i så fall skulle ha skett. Det fanns ingenting att hänga sig i badrummet och ingenting att hänga sig med heller. Han hade inte heller på minsta sätt visat att han mådde dåligt. Varken fysiskt eller psykiskt. Förutom att han nämnt att han fått med sig något ondskefullt hem. Och frågan förblir obesvarad.